Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mer än ord. Och det är avsnitt 265. Då är jag programledare Lukas då, men jag har också med mig Marcus Hansson och Gudmarsson. Utom Max då. Hej på er.
Hallå.
Tjena.
Ja, vi hade inte så jättemycket att prata om idag, men jag har haft lite spridda tankar. Och det är att jag har sett nationella och halvnationella personer, rörelser så, säga att det finns ett hyckleri inom vissa nationella och de här klassiska konspiratoriska rörelserna och det som går ihop där. Och det handlar lite om den här liberaldemokratiska upprustningen vi ser nu och som vi ser i hela Europa. Alla pengar och krig mot Ryssland och NATO och allt det där. Och det de säger att det här att det blir lite hyckleri för många nationella, och det är inte bara nationalsocialister, utan det är allt ifrån typ nationalsocialister till konspiratoriska halvrasister typ. Men det de säger att hyckleriet är typ att när försvarsmakten och försvaret håller på med böggrejer, alltså ska in fruntimmer och bögar och pride och sånt där, då gnäller man på det. För att det är antivit propaganda, vilket det är då. Men sen om försvaret, typ det liberala försvaret, börjar gå tvärt mot det och ha in vita män och gör coola reklamfilmer där man typ åker skoter på fjället och skjuter folk och hoppar från helikopter, och man ser att det är mer praktiskt och mer militäriskt och våldsamt och coolt och manligt så. Då kritiserar samma personer det också med att det är krigshets. Att där, men nu tar ni bara in vita män för att ni vill skicka dem till en skyttegrav i Ukraina, så ska de dö där. Och då säger de att det blir lite så här, det blir sånt konstigt hyckleri. För å ena sidan, när det är från timmer och bögar, då är det antivit propaganda, då är det bara skit. Men sen när man väl till vita män och gör coola saker, då är det bara krigshets. Och jag kände mig lite träffad där. Även fast det inte var riktat mot exakt mig, men jag kände mig lite träffad där, och det är ju för att jag kritiserar i princip allting staten gör på många sätt. Och jag känner väl lite så här att, jag vet inte hur ni känner, men jag känner ju typ att även fast staten och den här liberala skitstaten gör typ bra och coola saker, jag tycker jag fortfarande kan kritisera det, och jag kan fortfarande tycka att det är lite krigshets, även fast jag kan tycka det är coolt. Jag vet inte om det blir ett hyckleri där. Jag vet inte vad ni känner.
Men alltså, det går emot våra intressen att liberalerna har en stark försvarsmakt.
Jo, men där tänker de lite typ att det jag sett, att bara Sverige blir mer militaristiskt så är det positivt för oss. För det väcker som, även om det är liberaler som gör det, så är det som att det är som att det väcker den här våldsamma andan. Och då är det många säger att alla de här böggrejerna i försvarsmakten, alltså det är bara ett PR-team högst upp som gör det. Och de enda som är så här riktigt skit inom försvarsmakten, det är bara de högst upp. Alla på golvet, alla soldater, det är egentligen bra killar. Det är typ SD-are. Mm. Och blir försvarsmakten större, då har vi liksom mer våldsamma män, och det kommer vara bättre för Sverige trots de som styr på något sätt. Att det kommer väcka den här känslan i folket. Det är typ som jag ser framför mig typ Tyskland, första världskriget, när det väckte den här folkliga krigsandan, och sen när man förlorar där. Och när andra världskriget kommer upp där, då har man den här känslan av att man har de här våldsamma människorna kvar i samhället. de bara går runt på typ gatan och startar SA. Och så man kommer ta an den här våldsamheten som har byggts upp och så kan man använda det för sina egna saker. Det är som att det spelar ingen roll vem som styr det. Bara vi har mer våld och coola saker, då kommer det bli nationellt till slut, trots de som styr. Typ så är tanken. Men jag inte missuppfattar det, jag vet inte.
Men hur är det i USA då? Är det så i USA?
Ja, men det är det jag tänker. Alltså att det är så här... Om man ser
de släpper typ in miljontals mexare.
Ja, och alla vapen där och så här, de har typ krigat hur mycket som helst. Alltså de har ju gjort coola saker, så här, sprungit runt i coola kläder och vapen och kört i attackhelikoptrar, men de så dödar bara bruna människor. Jag tänker Asso också. De har ju så här svarta solen och de har kallat det nazister förut. Men sen säger juden bara, ja men gå dit och dö, och så gör de det. Så jag vet inte om det räcker att bara vara militaristisk och cool. Det känns som att man måste ha lite på politik också. Och det känns som att... Men jag kan fatta att de här så här... De här typ konspirationsrasisterna som är så här på snudd på ljudmedvetna, men de är typ rasistiska, konspiratoriska. Jag kan kanske förstå att vissa av dem blir lite så här fredshetsiga och så här pacifistiska överlag. Men nationalsocialister och riktiga nationella, alltså vi gör ju våra egna våldsamma saker, alltså på ett, i försvarssyfte, och gör det på ett, men vi har lite samma stil. Så det känns som att jag känner inte att jag hycklar när jag säger typ att, eller när jag kommer lite in på tanken att har försvarsmakten bara vita människor, då är det bara krigshets, och har de bögar, då är det antivit propaganda. Jag känner att jag kan kritisera dem i båda fall.
Framförallt så är det ju för att de svenska soldaterna ofta ska döda andra vita människor. Det är inte så att de ska ner till Israel och börja härja där. Ja. Det är inte tanken. Eller att de ska härja inhemskt.
Ja, i Malmö typ.
Ja. Så de här människorna, de har nu, de som är positivt på det, de har nu ett egenintresse för att rationalisera varför de ska springa runt i militären och ta order från massa homosexuella liberaler med deras överordnade.
Och kvinnor.
Jo, för de kommer ju fortfarande lära sig, alltså de kommer ju fortfarande ställa sig in i hierarkin.
Det är klart.
Men alltså till viss del så kanske det blir att, alltså folket får ju ett, alltså vid en upprustning så får ju folket en annan kapacitet till våld, en större kapacitet till våld. Men för att kunna använda den till någonting nyttigt så behövs ju politiken. Och då måste ju den skapas.
Jag tror det nu. Jag tittar på lite videofilmer och sånt både idag och jag tänkte liksom då att alltså man studerar liksom i afroamerikanska områden. Det visar sig att oftast så, när jag tittar då på slagsmål, det är det ofta så att den afrikanska kvinnan vinner med olika andra etniciteter. Och det är liksom förståeligt, för att där är det alltså rena slagfält på gatorna där liksom. Ja, det kan vara liksom upp till 30 personer som står och slår på varandra. Det är kvinnor, det är barn, det är män liksom, och de har tillhyggen och de har vapen och gud vet vad allting. Och liksom de här människorna, de är ju mer utrustade i så fall för ett våld som är mer tillämpbart. Det är liksom ingen som kommer liksom, det är ingen militär konflikt som hägrar över Sverige, utan det är mer gatustrid och gatukamp, och då är det väl bättre att man liksom pysslar med sånt liksom. Om man nu vill ha en ökad, vad ska man säga, fysisk förmåga till konflikt.
Ja, det känns väl som att våld alltid kommer finnas. Även fast vi inte har upprustning så kommer det fortfarande finnas våld och en vilja att utföra våld och kunna försvara sig. Det känns som att bara för att man inte har en krigsekonomi som typ Ryssland har, så kan ju fortfarande männen vilja ha våld. Det känns som att det är inbyggt i oss. Jag vet inte, jag tänker hänga ut Max lite grann faktiskt. Det är så att han skickar otroligt många bilder i gruppchatter på soldater och så här krigsgrejer överlag. Och så här, vissa är ju tyskar från den gamla goda tiden, så är det. Men jag skulle nog säga att majoriteten av dem är ju typ NATO-soldater. Det är lite ryssar och sånt där också, men de flesta är ju typ NATO-soldater. Jag vet att skicka bilder på bara så här, finnar, svenskar, amerikanare, europeer, ryssar. Alltså typ moderna soldater överlag. Och det känns som att då borde ju du, Max, nästan hålla med deras argument där att upprustning och våld och militarism överlag är bra. Att det väcker en känsla inom oss och blir farligare. Och då spelar det ingen roll vem som gör det. För så fort, för du skickar bilder och då, du känner ju att det ger dig någonting. Tänk då om typ 200 000 svenska män går in i militären och får uppleva det där. Och då trots att det styrs av liberala skitapor så kommer det väcka den här känslan inom dem. Att typ, jag vet inte. Vad tror du där, Max?
Jag delar det framförallt för att jag tycker att det bejakar någonting fint här i världen. Allt med militär och krigsutrustning, fordon. Det, jag skiter verkligen i vem det är som är. Det hade lika gärna kunnat vara mina absoluta fienders grejer. Det är ju ofta det till och med i vissa fall. Så det handlar bara om att bejaka någonting bra här i världen. Ja, ingenting, det är bortom gott och ont på det viset. Det handlar inte om vem det är. Det är bara styrka. Då tror jag att det stämmer det du säger där också. Men jag funderar liksom inte på det i de banorna. Jag ser någonting som är bra och tycker att det här borde fler människor se.
Så då är det alltså bra om fler svenska män går in i Försvarsmakten. Alltså jag har ju själv gjort lumpen och jag gjorde det för att jag tycker det är coolt. Men jag gjorde det ju alltså som en infiltratör i princip. Men på ett snällt och lagligt sätt såklart. Jag gjorde ingenting dumt. Men alltså,
det är möjligt.
Den psykiska inställningen.
Det är möjligt.
Men de flesta gör ju det bara som Svenssons.
Men det är möjligt att det är bra. Men det är ganska åsido att jag lägger ut bilder. Det är en sak att bara rent estetiskt uppskatta foton från krigspersonal och utrustning och situationer. Det är bara det jag gör.
Ja, men det känns som att när man är i Försvarsmakten, vem man än är, då kommer man skapa sådana bilder själv. Jag kommer ihåg i lumpen. Vi hade en bög. Och alltså, han var bög på riktigt i min grupp då. Han gick till och med på en dejt med en kille. Alltså när vi låg i lumpen. Som han träffade på typ Grindr. Och han tog foton på sig själv när han står med AK5 och grejer. Och så här fotar coola fordon och så. Så då är det så här. Då, även konstiga personer kommer ju skapa de bilder du skickar.
Ja. Men det är ju fan, känns även som att de kan erkänna någonting bra i de bilderna.
Ja, det är en intressant tanke. Det är ju positivt alltså med våld och militär och sånt där. Det blir ju ändå, alltså det blir ju lite motsägelsefullt i min hjärna att jag tycker att, för jag tycker mycket är krigssätt och jag skulle säga det. Men å ena sidan tycker jag det är coolt med våld. Men det är just det här med metoderna kan vara bra men inte syftet. Och det känns som att vi i motståndsrörelsen skapar ju vår egen upprustning. Vi upprustar ju oss själva. Inte på så sätt att vi har typ handgranater i våra besticklådor och sådär. Och typ lugers i diskmaskin. Alltså det är ingenting sånt. Utan alltså, det är att vi bygger upp den här andan som vi vill ha. Men inte, det känns ju som det bra sätt att göra det. Istället att typ så här, som det är nu då, när de skickade ju svenskar till typ den här NATO-basen i Lettland. Och så är de typ ute och super och så här dryga så här grejer. Jag vet inte om det är, jag skulle inte säga att det är positivt. Även fast det är liksom våldsamt.
Det är däremot tradd utav bara fan. De fortsätter en gammal hederlig nordisk tradition. Väringagardet i Byzantium gjorde precis likadant.
Vi diskuterade det här förut också, Lukas, om du minns det. Och då ledde jag in det på framförallt när det är så här frågan om borde man eller borde man inte delta i försvaret. Det är en fråga som är väldigt personlig. Och man kan faktiskt vara en människa som är helt enkelt ämnad att vara soldat och inte mycket mer. Och då spelar det ingen roll vem du slåss för. Då ska du vara en bra soldat.
Exakt. Ja, för det där kommer jag ihåg. Jag tror det var när typ Radio Nordfront, vi körde ett litet samarbete med dem. Jag tror avsnittet hette typ så här: Radio Nordfront kräver mer än Nord. Det var typ ett år sedan eller så. Och då kommer jag ihåg att jag sa någonting det om typ Wehrmacht-soldater i gamla Tyskland. Att de var politiskt bättre än typ många nationella idag. Men då för mig att du sa typ att men de var ju bara soldater. Alltså att de offrade sina liv där, det är så här, det är bara så soldater gör. Att ha en politisk tanke idag är någonting större. För det är så här, det var ju typ hur många soldater hade Tyskland, det var ju miljontals. Det är så här, det var bara män. Och sen det var ju en bra gärning och jag uppskattar dem för det, men att det är som du säger, det är bara den här soldattypen. Och det är bara så många är.
Krigarmyror. Och ingenting ont om dem på det sättet. Det är, jag tror att de flesta, så vi är ju inte helt olika dem på så sätt att de flesta män i stridbar ålder för gruppens bästa ska vara beredda i viss mån på att slänga bort sina liv.
Jag tycker det var nedvärderande att kalla det krigarmyror. Det var väldigt...
Det är ju en svår gräns. Alltså så här, det finns ju en verklighet i hur människor fungerar i stora grupper. Men å ena sidan är det ju ingen som alltså, pratar ner Wehrmacht och så snackar skit om dem. Det de har gjort är ju otroligt positivt. Och någonting vi alla ser upp till. Men alltså de var ju soldater, vad det innebär. Alltså det blir en liten, det blir en hårfin gräns där.
Ja, och sovjeterna kanske man ska jämföra med myror mer. Men det sagt så har jag ingenting emot myror, jag tycker de är coola.
Ja, nej men exakt. Så, och det är, jag tänkte där att så här, även fast ibland kan det ju låta, alltså hyckleri är ju en väldigt, alltså det är ju ett knep som man alltid slänger på folk. Alltså det är ju en god argumentationsteknik, alltså att attackera ens fiende med. Och det är så här, jag vet, jag själv kan ju anklaga folk för hyckleri. Och, men ibland känns det som att man kan typ erkänna hyckleri och bara stå för. Även fast jag kanske inte tycker att det är hyckleri på det sättet som jag anklagar andra för. Men jag tycker man bara kan säga så här. För då kan ju typ en liberal demokrat i försvarsmakten anklaga mig så här. Ja, men när vi har i våra reklamfilmer. Ja, men då är det ju bara skit. Men sen när vi försöker så här, bygga upp och ska ta svenska män och så här, rusta upp dem. Ja, men då är det bara rikshets. Men det känns som att där kan man bara erkänna lite grann att ja, allt ni gör är skit. Det spelar ingen roll vad ni gör. Även fast ni kanske tror att jag kommer tycka om det där just ni gjorde så är det alltid skit. Och det är på grund av de som styr det. Det är bara skit. Det spelar ingen roll vad ni gör. Även man kanske kan komma dit till slut.
Men det är ju det, alltså man måste förstå att många svenskar är starkt präglade av någon form av lika behandling. Och i den här lika behandlingen så ska liksom, låt oss säga till exempel så här att jag blev förbannad för att de tar bort min yttrandefrihet. Men när jag, om jag skulle få makten imorgon så skulle jag stampa ut deras yttrandefrihet. Då menar de på att ja, men det är hyckleri. Tänker jag, nej, jag har lovat att ni ska ha yttrandefrihet. Tvärtom har jag lovat att ni inte ska ha det. Det är ni som är hycklarna liksom, för ni säger att, att vi har en massa yttrandefrihet och sånt. Medan vi inte har det.
Jo, vi erkänner ju att vi är nazister. Alltså, det
ja,
är det.
Precis.
De säger att de är någonting annat. De går emot vad de säger. Men vi säger bara så här att vi säger ju bara att de går mot sina egna principer. Vi säger ju inte att vi kommer ha samma principer som dem.
Ja, och när det gäller då liksom alltså när man då lyfter fram det här med bögar och sånt i reklamen och sånt, så tar vi ju varje chans vi kan för att liksom med propagandamässigt påverka folk i för oss en önskvärd riktning. Så att när det är homosexualitet och sånt som visas upp, så lyfter vi fram det för att det är det mest ögonfallande. Men när vi märker att de helt plötsligt ändrar sig tvärtom liksom ganska kort tid, då förstår vi att de kommer försöka lura vita män framförallt till att dö i deras krig mot andra vita män. Och det är inte gynnsamt för oss heller. Så det, då får man liksom förklara det, att jag kritiserar på så mycket jag kan på olika sätt liksom.
Jo, för det blir väldigt logiskt så när man tänker på det. Alltså, du har, det är ju fortfarande samma personer som styr. Och ändrar man åsikterna helt, då är ju personerna som styr som har ändrat åsikter. Och då betyder det att deras grundsyn på världen är ju fortfarande densamma. Det är ju som alla... Alltså, hänger man mycket på sociala medier nu, och lite utanför X där typ alla är nazister. Sen finns det mycket skit på X, mycket så Israelkramar och sånt där. Men i mycket sociala medier så är det någon så här extrem hets från vanliga svenskar mot så här Trump och Elon och USA. Och mycket man hör är typ så här att USA nu håller på att bilda någon fascistisk stat. Att det är så här, ja, men det här har man sett i historien för nu byggs den här fascistiska energin upp. Det är liksom, alltså, det kommer bara smälla till någon dag och så kommer de bara gå ut och så här bara döda svarta typ. Sen kanske Max håller med om det, jag vet inte. Men det känns som att det blir lite samma där, att när samma sionistiska härskare bara byter strategi, då ska man ju bara se det som det, att det är att byta strategi. Och, men det är det de gör så bra också, att de som styr nu kan ju de kan byta strategier väldigt fort och tvärt, men de får det och se bra ut. Det är det som är så sjukt, för de bygger ju upp de här gräsrötterna och typ medier och sådär, så de kan ju göra det. De får ju hela samhällsskikt att skifta åsikt, och då ser det ju ut som att, då ser det inte ut som att det är härskarna som byter åsikt, utan det ser ut som att det är folket, de från så här, sina egna personliga instinkter kommer på en ny väg. Och sen är det väl lite som med woke, att alltså, folk har tröttnat på bögerierna i USA till exempel, och det byggs upp en folkvilja mot det. Men det är ju att de som styr kan ju vrida den här folkviljan och bygga upp vissa människor inom den. Och de styr folk på ett väldigt speciellt sätt. Och det känns som det är väldigt lätt för så här, lätt nationella människor att missa det. Och bara hoppa på tåget och säga så här, ja, men nu byter vi riktning. Nu är det här som gäller. Och nu blir allting bra. Man måste ju verkligen... man tänker typ en växt. Och sen så börjar vissa delar av växten dö. Och så kommer en trädgårdsmästare och klipper bort de här dåliga grenarna. Och så säger folk bara, men nu är växten bra. Men man måste ju verkligen slita upp den från rötterna. Hela växten är skit. Även fast den kan se bra ut. Måste se lite djupare. Så det är många så här vanliga bondrasister som faller på det.
Det finns ju ganska nyligen, om jag förstod det rätt, så blir Google tagna med att återpublicera gamla räder mot illegala migranter i USA efter att Trump hade vunnit. Så att de var flera år gamla och sånt. Och alltså, det är ingen slump att de gör det. Dels är det ju för att få människor i motståndarens led att tro att de får sin vilja igenom. och därmed dämpa det verkliga resultaten liksom. Och folk blev liksom bara nöjda då, bara ja, Trump liksom. Och samma sak är det här, precis som du sa där. Du vet, det räcker om att de byter inriktning så känner liksom de här människorna att ja, nu går det på vårt håll. Nu tvålar vi dit liksom de här människorna. Nu får vi ge igen. Men ingenting substantiellt händer liksom. Och det är det absolut svåraste att få folk liksom att inte hamna i den här fällan, precis som du pratar om och om och om igen. Man ska inte lita på, man får ju, det allra smidigaste sättet anser jag vara att du kollar på ägarstrukturerna. Och vem äger fortfarande Bonnier Media?
Ja.
Kan du lita på att de är folkfientliga? Liksom. Äger fortfarande Wallenbergarna? Ja, då kan du lita på att de är folkfientliga. Helt enkelt. Ta den här Snövit-filmen. Jag har inte sett den, jag kan ingenting om den. Men den här makten, deras högsta uppgift är att kontrollera resurserna. Och då kan de lyfta fram homosexuella för att avleda en kritik mot ägarförhållanden. Helt enkelt. Och sen så gör de det och sen så väntar de liksom i den här tryckkokan håller på att brisera. Och då bara vänder de på det och slår tillbaka pendeln. Och så tror den andra sidan liksom att ja, nu är det... Och så fokuserar de på de homosexuella istället för att liksom titta på det absolut viktigaste. Det vill säga ägarförhållanden och folkutbyte.
Ja.
För det är ju så det som är saken att... alltså, den stora kritiken liksom, finns det transor som bara väller ut över gatorna och finns det homosexuella som väller ut överallt på gatorna? Nej, egentligen inte. Men vad vi gynnas då propagandamässigt är liksom att vi lyfter fram att en person som liksom från deras läger som säger ja, men den här personen liksom, hon är egentligen en man. För att hon säger att hon är en man. Och det är så verklighetsfrämmande så att det är liksom, om man då övertygar den här personen att det de säger där är galet. Tänk då om de säger det, då var jag inte galet i flera olika andra led och kanske bryta bort hjärntvätten där. Som har varit pågått under väldigt lång tid.
Jo, och det är här det kommer in ett väldigt viktigt verktyg, ett avgörande verktyg. Som är, alltså det kan beskrivas som ett S i rockärmen. Som vi är väldigt unika med. Det finns ju så andra också. Men det är någonting som just vår rörelse har som är otroligt viktig. Och som är det enda som kommer leda till riktig förändring. Och det är ju antisemitism. Det du pratar om äga strukturer. Man måste komma dit. Det går inte att vara... trendkänslig att bara följa trender på X, att så här, ja, men nu börjar alla hata det här, då hatar det här, man verkligen bara ligger på den här översta nivån. Det är som den här väldigt gamla jämförelsen som man har hört tusen gånger i vår svär om vad heter personen som släpper in en räv i ett hönshus. Och om man ska fokusera på räven eller personen som släpper in räven och förhållandet mellan dem, att man måste bemöta båda men att man måste verkligen komma till roten där. Och det är det man märker, att det finns väldigt många rasister just nu som är, och det här har man ju alltid hört, det där att man, om man sluta fokusera på sionism, sluta prata om Israel. Sluta vara antisemit. Fokusera på det här istället. Mycket bättre om ni pratar om det här. Då kommer ni få mer inflytande, mer makt, mer rekryter. Kommer bli lättare. Kanske till och med få något bankkonto. Det är det man ser mycket med rörelser internationellt. Hur så fort någon som är lite rasist och som, vad heter det, inte anammar antisemitism, systemet verkligen lyfter upp den personen. Det är till exempel det är deras konton på X kan få fler följare genom att de får mer spridning, kan få YouTube-konton. De får fördelar på otroligt många sätt som vi riktigt nationella inte får. Och det blir väldigt svårt för många då att inse, för de förstår inte den här nyansskillnaden så mellan just de här två typen av rasism. Alltså det finns att man är lite så här bondrasistisk. Jag vill inte säga bondrasistisk för liksom bönder är ofta svettiga, men det blir den här semitiska rasismen typ, och så finns det den antisemitiska rasismen. Man måste verkligen skilja på dem för att kunna komma vidare. Annars står man bara stampar med samma jävla skit. Jag såg en annan sak man ser sen, men det är ju liksom högern eller vad man ska säga, de som kallar sig höger, de har ju det här problemet. Men som sagt, jag kommer att tänka på Henko. Jag är vän med han på Facebook faktiskt. Och det är lite kul att se vad han lägger upp ibland. Han lägger upp otroligt mycket Israel-hat. Israel gjorde ju till exempel det här när de typ sköt ihjäl någon ambulanspersonal här för någon dag sedan, och så sa de först så här, ah, nej men vi gjorde ingenting, och så sa vi hittade en massgrav här med typ så här ambulanspersonal och grejer så här. De bara oj då, ja vi gjorde väl lite fel. Och så går Henko ut i typ så här händelser på Facebook som det kallas då, eller det som egentligen kallas på amerikanska kallas stories eller så där. Och han kallar dem för typ han kallar dem för mördare. Han säger även att de ljuger och sådär. Och han som så här, rejäl röding, han går jäkligt hårt mot dem. Men det här ska de faktiskt skriva till honom och bara fråga. För han borde ju tänka att, okej, Israel och judar då i andra led. Vi behöver inte ens säga det, vi säger bara Israel. Vi säger så här, okej, men Israel ljuger om folkmordet i Gaza. Då kan man ju bara tänka så här, började de ljuga just nu? Eller typ så här, ljuger de bara kring situationen i Palestina? Eller finns det något annat de ljuger om? Eller har de ljugit förut? Eller är det bara den här situationen? Det där skulle vara rätt intressant att diskutera med honom. Jag undrar om han skulle svara där. Han kallar dem för mördare och lögnare nu.
De vänstermänniskorna, de vill ta bort den så kallade judiska rasismen. De har inget problem med judar. Länge judarna blir precis som svenskar idag. Du säger att ett gränslöst samhälle som tänker är en av de få där som faktiskt håller en ideologisk rak linje. Det är betydligt värre med sossar och sånt. Eller kristdemokrater för den delen som sitter och hatar på vad de ser som svensk rasism men sen samtidigt stödjer judisk rasism. Så Henker faktiskt.
Jo, det blir värre. Där blir det nästan så här, vi mot när svenskar är rasister och när judar är rasister. Men det känns som att med svenskar och vita människor, då kan de ha typ ett historiskt perspektiv. Då kan de säga typ så här att ja, vita människor, de är rasister nu, men det här har varit ett problem länge. För det finns så här, det finns slavhandel och de var kolonisatörer och de betedde sig dåligt mot bruna människor överlag väldigt länge. Men jag har aldrig hört dem säga något liknande om Israel. Den är ju kanske för att Israel inte har funnits så länge, alltså som stat. Men den sionistiska rörelsen har ju funnits sedan slutet på 1800-talet i alla fall. Men de går inte så långt bak. De kan inte säga så här, ja men samma personer som är mördare i Israel nu, de förespråkade för Israel slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och så här, de har ju de andra saker. Och det känns som att de går inte i det här sammanhanget. Men ja, då kanske blir antisemitism. Det är väl det. Ja, exakt. För mig att jag träffade Henko på stan någon gång faktiskt. Och då jag började prata med han. Men, och jag pratade typ såhär Christian Petersson och alla såhär roliga saker han har gjort mot honom. Och han var faktiskt pratglad ett tag. Men efter vi pratade typ i 2-3 minuter och kanske råkade säga för mycket. Då sa han till slut såhär. vem är du egentligen? Jag vet inte om jag vill prata med dig. Spelar du in det här? Så, ja, det gick ett tag i alla fall.
Hur kommer det sig att du lyckades bli kompis med honom på Facebook?
Vi bor i samma stad, så vi har många gemensamma vänner och sådär. Har vi. Och jag tänkte bara så här, man kanske får se något intressant eller något sånt där. Men jag tycker alltså så här, alltså hans händelse, alltså hans inlägg på Facebook om Israel, alltså de är lite små intressanta att läsa. Alltså han går ju igenom all skit de gör. Och man, det har verkligen så här stigit. Först var det mest bara så här, ja men det här är inte sant, de gör egentligen så här. Men nu för tiden, nu typ lägger han bara upp ett typ i klipp och så skriver han bara med stora texter typ mördare. Skriver han bara. Och då är det så här, okej. Okay. Då är alltså hela IDF, hela stor del av Israel, då är de mördare. Då är det alltså en grupp som till absolut största del består av judar, alltså mördare. Då är det så här, ja det är en intressant betraktelse.
Det borde nästan ju vara HMF. Ja, det borde vara HMF. Varför inte? Varför skulle det vara tillåtet?
För att han är med i Byggnads. Jag sitter på Stuse-beskydd. Det hade inte varit acceptabelt om Lucas hade gjort det.
Nej, nej. Gud, nej.
Men det är faktiskt rätt kul, den här distinktionen rödingar har mellan, vad heter det, just Israel och judar, och hur de verkligen är, de kan bli otroligt skitnödiga om att inte slå ihop de här två. Det blir nästan lite komiskt ibland.
Det är så jävla patetiskt. Fan vad det var, någon jävla kräk-antifa snubbe som sa att ja, det där med att använda sionist som skällsord, det är väldigt problematiskt.
Så här skrev han i sin senaste händelse som var upplagd för 21 timmar sedan. Och det är ju angående när de här, där de sköt ihjäl den ambulanspersonalen. Skrev han så här: herregud, det är en ren slakt av israeliska styrkor. Samma armé som påstod att 15 hjälparbetare, FN-medarbetare egentligen var terrorister. Sen skriver han med bara stora bokstäver då: äckliga jävla mördare. Hur fan kan man blunda för detta? Så han kallar alltså israeliska styrkor och typ Israel överlag för äckliga jävla mördare. Och det är så här, ja, det är den som hade varit tvek om jag hade skrivit det.
Det hade fan med tangerat gränsen i alla fall.
Jag lägger upp bilden i vår grupp där som ni ser. Men det är verkligen stora bokstäver, äckliga jävla mördare. Och det är så här, skulle kunna vara israeliska styrkor. Men det är ju en judisk grupp, israeliska styrkor. Kanske någon icke-jude så här. Jag har väl hört att typ så här, de har typ vissa araber som strider också. Det måste ju vara en otroligt liten del. Ja, man kanske skulle ha en egen juridikfront. Ja.
Nej. Men alltså, jag såg den där händelsen. Nu vet jag inte, jag har inte fakta kollat detta, men de här israeliska styrkorna då, de hade ju för fan, de hade ju inte nog med att de hade dödat dem, de hade typ lagt alla i maskar. Och den där videofilmen där, den är ju klantigt nog inte raderad och sånt, för någon hittar ju de här människorna i massgraven plus fordonen, för man hade grävt ner fordonen också.
Ja, det var det. Var det ambulansfordon eller?
Ja. Alltså, och så sa de att de hade inte, alltså de ljög som fan liksom, så de hade sagt att de åkte, vad heter det, de hade inte lamporna på, utan de, och sen så hade de gjort alltså gjort något fientligt liksom. De kunde tolkas som fientligt. Det var därför de sköt mot dem. Men den här videon då som Henke visar upp visar att det var inget skumt. Det var tydliga markeringar om att det var sjukvårdare, att de hade lamporna på och sånt. Så. Helt enkelt så Ja, man kan säga, men du vet, det är ändå folk som säger det, att de israeliska styrkorna, det är världens mest moraliska armé och sånt liksom. Det ska man inte glömma bort.
Nej, nej, men exakt. Exakt.
Men Henko är känslostyr också. Alltså så typ, alltså så han, alltså tittar på hans inlägg så där, herregud. Det är ju då att upprördheten där. Det är ren slakt. Man ser inte den här slakten. Faktiskt inte. Och sen så är det inte... De hade typ bara någon FN-medarbetare, tror jag. Men de flesta var sjukvårdare. Men sen så där Caps, det är som en boomer då. Äckliga jävla mördare. Och hur fan kan man... Så Henke är ju en sån känslostyrd människa. Varav det blir såna här inlägg, men... De har tagit bort, vad heter det, alla människor som är känslostyrda, som har vår, vad heter det, inställning. De får inte längre lov att skriva på nätet, för de skriver något liknande och sen så blir de åtalade för HMF-lik.
Jo, men en rolig jämförelse hade ju varit typ, vi har ju begreppet med kriminella invandrare. Typ kriminella invandrare skjuter en småbarnsfar liksom. I huvudet. Mitt på gatan. För att han bara stod upp lite mot dem. Kan man säga att kriminella invandrare är äckliga jävla mördare. Men det hade ju typ kunnat bli HMF.
Det är HMF.
I alla fall till åtal.
Nej, nej, det är...
Om du...
Det finns HD-domar på det. Så det kommer du innan.
Men så israeliska
skriver just så. Att...
Äckliga kriminella invandrare.
Ja, fast skriver du ut orden, skrev han i fan.
Alltså han skrev, ja, visst,
han skrev ju faktiskt i och för sig. Ja, nej, du har rätt. Du hade åkt
avsvårt. Israeliska styrkor, äckliga jävla mördare. För då tänker man så här, kriminella invandrare, då är det så här, invandrare är ju en folkgrupp. Israeler är en folkgrupp enligt dem. Och sen är det styrkor och sen kriminella. Det är ju bara så här, biord. Ja, jag vet inte. Men det är så, alltså, han kommer ju aldrig bli dömd eller så här, men det är bara en intressant tanke. Men då är det så här, när blev israeliska styrkor äckliga jävla mördare? Blev de där den här veckan? Blev de för 10 år sedan? 20 år sedan? När 48, när de upprättade staten? Tidigare det? När de flyttade dit? Judiska bosättare? Är de äckliga jävla mördare? Det är så här, jag tycker det. Men... Det är intressant lagstiftning och hur det blir sådär, men tyvärr är ju vänstern lite för tunt. Jag tänker mycket på det här med, eller tänker ni på det här med typ Vänsterpartiet, hur de sparkade ut någon arab som var, som man säger, bilder på kroknäsar och grejer. Och sen så var det typ att Vänsterpartiet typ försökte kontakta någon judisk församling typ. Om att att ha typ bättre relationer och sådär. Men jag tror de bara sa så här, vi vill inte ha någonting mer att göra.
De får böja knäet liksom mer hårt.
Ja, exakt.
Mitt golvet lika stora med. Du vet som typ Nushi nu gör din Wallenberg. För att och
Anders Borg. Det där fattar jag inte vad det är. Att de skulle med på någon typ föreläsning. Vad var det om att typ... Det var något speciellt ämne, typ marketing. Alltså det var någonting sånt där typ.
Nej, nej. Det var ju... Vänsterpartiet vill sitta i regeringen. Antagligen. Nu är det här spekulationer för mig, men jag tror det är det korrekta spekulationer. Men spekulationer likväl. Så har de sagt att ni måste böja knäet i Wallenbergarna. Och då måste ni liksom ta in Wallenberg och Anders Borg på ett seminarium. Där de ska hjälpa er och utbilda er hur man arbetar med reformer på regeringsnivå. Helt enkelt. För jag tror knappast det var så att vänsterpartisterna ställde frågan hur Wallenbergarna hade tänkt betala tillbaka alla pengar de har snutt från folket med det, i deras nuvarande banksystem. Jag tror inte diskussionen handlar om det liksom.
Men man har ju hört vänstermänniskor snacka om att de ska typ ha ihjäl de där kapitalisterna. som ska köra som en oktoberrevolution. Som är typ Romanov-familjen. Bara så här, döda allihopa. Nog deras smaragder typ. Det är ju lite de tankarna man hör från de mer extrema elementen.
De säger det och sen så ja, springer de och hänger ut oss istället. De slår inte direkt mot makten särskilt ofta.
Nej.
Men jag vet inte, typ kommunisterna då. Jag läste faktiskt Proletären för att liksom bara se. Det fanns en indignation där. Alltså så typ vad Vänsterpartiet nu har gjort det är ju att de har ju verkligen... Jag ska inte säga att de har skitit i blåskåpet för det är inte alls säkert att de har gjort det. Men vad de har gjort är att de har alienerat en grupp vänstermänniskor med det här beteendet. Även inom de egna leden. Och vi får se vad som sker där. Liksom vilken gruppering som vinner. Det är helt klart att Vänsterpartiet har liberaliserats något oerhört. Och vi då framförallt i strävan för att få sitta och dela regeringsmakten liksom.
Men vad är det som skiljer Vänsterpartiet och Socialdemokraterna just nu? Det är väl typ så vissa små ekonomiska frågor.
Ja, det är väl att några är förbannade av att detta har skett. Liksom, ja, ledningen sett så tror jag, alltså bara en sån sak som att man ska vara med i NATO, man ska vara med i EU. Alltså alla de här sakerna och sånt. Alltså man har gått mot en liberalisering väldigt länge. Och jag säger att det är både positivt och negativt. Det är positivt för sånt att, att man kan... Att den här vänstern har ofta haft... De har ju lite smarta på det sättet. Så de samarbetar i hög utsträckning. Även om de kanske inte alltid gillar varandra så har de ändå vissa... punkter de faktiskt kan samarbeta över. Men frågan är liksom hur en kommunist och sånt, om man säger till den att ja men du hänger med de som slickar vet du, fötterna på Wallenbergarna. Alltså den här kilen då, den kanske blir allt mer och mer djupare mellan de här grupperingarna.
Ja, borde verkligen, för man tänker det finns ju element inom Vänsterpartiet som anklagar oss nationalsocialister och andra fascister för att typ att fascismen och nationalsocialismen i sin struktur är alltid typ vänlig mot kapitalismen och att fascismen, alltså typ marxistisk världsåskådning är ju lite så som jag har förstått det, jag är ingen expert, men det är ju lite som att, så de förklarar det, är ju att fascismen är som kapitalets sätt att försvara sig mot marxismen. Det är som en försvarsmekanism. Att när marxismen attackerar kapitalismen så skapar de fascismen som ska slå till vänstermänniskorna då. Men just hela det här, alltså med den där föreläsningen och Vänsterpartiet och NATO, alltså det går ju mot det helt, alltså den principen. Ja, det kanske vissa så här råkommunister då som kanske håller sig till ursprunget där. Men annars blir det ju konstigt. Då blir det ju som att då är ju vi riktiga nationella, det är ju vi som blir de riktiga antikapitalisterna då. Och speciellt på grund av de repressalier som vi får, alltså med bankkonton och censur och allting sånt där. Så ja, då kan de ju ta tillbaka det i alla fall. Att fascism och nationalsocialism är vänligt till kapitalism. På det sättet de har sagt i alla fall.
Det var på man definierar.
Vi blir ju mer... Ja, alltså, jag tänker mig att det de menar när de säger någonting sånt. Det är att nationalsocialismen och fascismen i grunden inte är fientlig mot eget företagande ungefär, eller alltså innovation.
Jo, alltså det är kanske det de menar, men det känns som att de inte säger det på det, alltså de kan ju nästan säga kapitalism rakt ut, men
ja.
De poängerna också, då kanske blir det lite mer logiskt så här, ja vi kommer inte så här ha svältkatastrofer som holodomor och sådär när vi tar folks vete och sånt, alltså vi kommer inte göra sånt och du kommer få äga saker absolut, men
ja, precis.
snacka om att som vi är typ värsta kompisar med kapitalister. Men vem är de?
Ja, det är ju det är en ganska irriterande sak som de hävdar. Alltså, vi är den enda ideologin som kapitalismen faktiskt liksom bekämpar med, alltså, med alltså på riktigt.
Ja, på riktigt.
Med all,
men det är väl argument som att typ att Elon heilar så, ja.
Ja.
Alla nazister och de är på amerikanska oligarkers sida och det blir väl så typ. Det blir lite skumt.
Man får ju tänka lite på, de har en liten historisk kontext också, det vill säga att speciellt i Italien och sånt så var det ju en kamp mellan tre fraktioner, så här, fascismen, liberalismen, marxismen. Sen ska man blanda in kapitalet där ju, men i princip var det ju att många av de här borgarna och de små kapitalisterna gick in i fascisterna för att spöra upp kommunisterna och vann då ju. Mm. Och utmanövrerade liberalerna samtidigt. Och lite grann var det såklart också så i Tredje riket. Men,
absolut.
Men man ska komma ihåg att när väl kriget gick igång så var det ju kapitalisterna som stödde kommunisterna och inte Tredje riket. Det vill säga att USA stödde Sovjet. Både innan, under och efter.
Och anledningen till att de kanske gör så att just de här i Italien då, att de ställer sig på fascisternas sida. Det kan ju ha med typ att vi är rekorderliga ariska människor och kommunister är typ galna mördarknarkare som är helt CP och som typ så här slaktar barn och är helt dumma i huvudet. Och typ så här svälter folk och grejer. Jag fattar att man har en initial aversion mot dem. Det känns ju rätt logiskt. Men det som du säger, tittar man på hur fascist till exempel då. Så, ja.
Att vara antikommunist är faktiskt att vara antifolkmord med tanke på att det sker alltid folkmord i släptågen när kommunismen tar makten. På den egna befolkningen.
Ja, måste man säga. Exakt. Alltså, alla som har glasögon ska dö.
Nej, men det är ju typ så. Alltså, med nationalsocialismen så har den ändå en mycket mer omfattande förståelse för att du blir ansedd som fiende. Så låt säga att judarna hade ju en ganska bra uppfattning om att de skulle bli, att de ansågs vara fiender till nationalsocialismen. Så många av dem stack ju. Lika som homosexuella och lite sånt. Men det farliga med kommunismen är att du kan vara den bästa kommunisten, men om du har en fiende så kan de bara påstå så att nej, men du är motståndare i det kommunistiska idealet och därför måste du försvinna. Men nationalsocialisterna, de kan, så de som värnar om det egna folket och har folket som bas, så kan man inte riktigt börja liksom slå ihjäl folk inom den egna basen likadant. Man kan dock slå ihjäl andra. Det är betydligt enklare, men om man då tittar på kommunisterna så har de inga problem med att slå ihjäl andra människor heller. I kommunismens namn. Vi skapar världsrevolutioner.
Vi bryr oss ju om vita människor. Ja. De hatar typ alla.
Ja, de hatar alla som inte är som dem.
Exakt.
Och det roliga är ju med den mänskliga variationen av tänkande och sånt, så börjar de ju hata varandra. Alltså typ Mao Zedong och Stalin hatar varandra liksom. Ito och Stalin hade problem med varandra.
Mm.
Alltså så, människan är ju på det sättet att det är liksom som i kristendomen, man har olika faktioner. Det är svårt att förena människan och den är så olik liksom. Styrs ju väldigt mycket av olika saker.
Ja, det har varit intressant att ha med någon så här riktig jävla kommunistapa och typ prata marxistisk historiesyn. Men de är nog lite för känslomässiga för sånt. Men det hade varit intressant.
Framförallt så kanske det har varit intressant, alltså från vår perspektiv, typ hur man ska arbeta för att ta makten. För det är ju så faktiskt att de som är kommunister och som vi har, vi liksom, vad ska man säga, det här med att bryta normer och regler för att ta makten, där skulle jag säga att vi har en hel del gemensamt. Men liberalerna såklart gör likadant, men nu har ju inte, nu har liberalerna makten, och vad är vägen framåt då? De har ju som strävan till makt, de här kommunisterna. Så.
Jo, vi är båda revolutionära och på ett vis sätt också svar på liberalismen. Alltså man tänker att liberalismen är den första politiska teorin, och så är marxismen den andra politiska teorin, och så fascismen, nationalsocialismen den tredje politiska teorin och så. Så vi har ju liksom, hur ska man säga, vi agerar ju i relation till varandra. Och det där tycker jag kan bli lite fel när typ vissa nationella säger att man ska typ gå bort från tredje riket och inte vara nationalsocialister, för att typ de förhållanden som rådde då på 30-talet är inte samma som nu, för då var typ det marxistiska hotet ett annat. Och det är så här, ja, det var lite annorlunda, men samma ideologier finns ju kvar och fungerar på liknande sätt, även fast det är lite skillnad. Så samma principer gäller ju.
Jag tycker att vi har, eller organisationen har anpassat nationalsocialismen väldigt väl för våra förhållanden idag. Man kan läsa vår väg, och jag utmanar dem att hitta någonting som är orealistiskt eller orimligt i den.
Ja, som inte passar för 2000-talet.
Lite drömmande. Ja, precis. Vissa
jo,
saker
men det blir väldigt lätt nationalsocialism. Det skapade Hitler på 30-talet för hans unika förutsättningar som fanns just då. Därav är det helt orealistiskt idag. Det funkar inte. Bara så här, ja, men det vill bara anpassa skiten. Det är så här, nordisk nationalsocialism. Ja. Det är så här, en världsåskådning för 2000-talet. Jag tror vi har den formuleringen någonstans. Som sagt, det är bara att läsa vår väg. Alltså det, det är så här, det har gått 80 år, det är fortfarande samma krafter nu som då. Sen att det är lite andra teman och att de har valt lite andra vägar och sen fungerar på ett annat sätt. Där, ja, men det är fortfarande samma krafter. Det är inte som att vi lever i en helt ny värld. Det är inte som att det är typ 1400-talet när sionister förgiftade brunnar och typ så här blev utjagade 100 gånger och samhällen var indoeuropeiska. Så det är inte där vi är. Vi har fortfarande samma problem.
Människans drivkrafter är ju likadana.
Jo.
Ja. Jag vill tillägga också angående det där att det hade ju varit jävligt roligt att ha någon riktig kommunist med i programmet. Om det är vårt program eller Radio Nordfront eller vad som helst. Men då drar jag mig till minnes från en sak som hände när jag var med i RKU i gymnasiet. Då minns jag att jag delade någonting från nationell.nu på Facebook som var helt orelaterat till invandringspolitik eller ja, vad fan som helst. Och eller någonting kontroversiellt. Det handlade om någon slags ja, det är irrelevant egentligen. Det blev ett internt ärende där typ chefen för Göteborgsgrenen höll på att ringa liksom min grupp, motsvarande gruppchef och sånt där, och ifrågasatte vad jag höll på med och varför jag delar saker från den sidan liksom. Så jag tror att om någon av dem hade varit med på, i någon av våra poddar, då hade de blivit bär uteslutna.
Jo. Jag jobbigt med yttrandefrihet.
Det är det.
Nej, men vi är väl så här, som sagt, vi är ju inga så här totala yttrandefrihetsälskare, men jag tycker vi i alla fall har självkänslan och tryggheten att kunna prata med andra människor. Jag har svårt att tro att om jag skulle typ gå med i någon marxistisk podd och så här snacka vår politik och så här. Jag har ju svårt att tro att det kommer komma en jävla NS-insatsgrupp och typ så här ha ihjäl mig i mitt eget hem. Men vad säger jag? Men svårt att tro att det skulle ske.
Ja. Ja, då vill vi prata bort en timme i alla fall.
Ja, men det är skönt. Ja, det var det. Nu är det dags för Anna. Radio North Front då. Så jag tänker att vi tackar för oss då, så ses vi nästa vecka 18.50 till 19.00.
Mm. Jajamän. Samma tid, samma kanal. Häng kvar.
Absolut.
Hej då.
Det blir bra. Tack. Ja.